Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå, 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 hallå där, hallå, hallå, hallå.
Hallå, hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Som nu är så uppe i varv att till och med jag, hallå, hallå, hallå.
Ja, det är nästan första gången i poddens historia. Det tog 294 avsnitt.
Ja, men man blir ju så till sig nu. För att, och jag då som smittas av Jonathans hallå, ramsa är Per Bjurman i New York. Ja. Och Jonathan är Jonathan Ekeliv i Stockholm. Och det där var faktiskt första gången som jag sa mitt namn först och ditt...
Ja, det var också historiskt. Det var dubbelt historiskt här direkt i podden. Ja.
Ja, jag brukar vara noga med att nämna dig först. Det är en artighetshistoria.
Ja, det är artigt och trevligt. Det måste jag verkligen säga. Det är så fint. Ja. Det här måste jag säga. De gånger jag har hälsat på Per Bjurman i New York och den fina lägenheten där, så har jag alltså fått sova i din säng medan du har bemödat dig och bäddat upp i korridorsoffan istället och sovit där. Så att jag har fått sova i den fina stora sängen liksom.
Ja, men jag brukar göra så med faktiskt alla gäster. Det blir enklast så eftersom jag i allmänhet är uppe och stökar längre på nätterna än mina gäster. Så att då kan de låsa in sig i sovrummet och jag kan vara ute här med tv och böcker och flaskor och så vidare.
Jag trodde det var ren hyvens...
Ja, men det är också... Det, man tar ju lite poäng där.
Ja, det gör man. Det har fått mig
goodwill poäng. Goodwill poäng.
Du släpper in ondskan där, liksom. Det är snyggt.
Ja, man är ju rädd också när du är
ja,
här.
Ja, jag tänkte det också. Kanske lite därför.
Ja, ja men... ja, vi ska alltså spela in vårt 294 avsnitt av NHL-podcasten. Och till skillnad från lång stund här under våren och sommaren så är det inte brist på saker att prata om.
Nej, verkligen inte. Utan här i liksom april... maj, då fick vi kämpa lite med vad vi skulle fylla ut podden med. Och andra sidan ganska trevligt att dra upp lite nostalgilister och sånt där och fördjupa sig sånt. Men nu behöver vi verkligen inte göra det, utan nu vet jag inte riktigt hur vi ska komprimera allt som har hänt.
Nej.
Alltså de här dagarna, det känns som att vi hade kunnat spela in 4 poddar sen senast egentligen. Med tanke på hur mycket som finns att gå igenom.
Ja, det är verkligen alltså, märkligt att man bara varit igång sedan i lördag, så det känns som... Ja, det känns som att man är inne i en virvelvind av bara Stanley Cup-hockey dugnar runt. Ja. Och det känns också som att det har pågått enormt mycket längre än bara några dagar.
Ja, precis som du säger. Alltså, det är onsdag idag när vi spelar in det här. Det ska börja ett gäng nya matcher, 5-6 nya matcher så, som vanligt då. Mm. Och ja, det har varit, vad har det varit 30 matcher någonting sen i lördag. Så att det, ja, det vi ska gå igenom då, det känns som att det var några veckor sedan. Men det är ju som du säger, det är bara några dagar sedan.
Jo, och intressant idag också, det är mycket nytt idag. För första gången någonsin tror jag så sitter jag inte vid skrivbordet under inspelningen. Utan jag sitter i den berömda korridorsoffan och tittar på tv samtidigt. För där spelar just nu New York Islanders och Florida den här onsdagens tidiga match. Och det är ju ett drama, för det är elimination match. Det är do or die för Florida. Ja, de är under med 2-0 och åker ur om de inte vinner. Just nu är det 5 minuter kvar första perioden och står 0-0. Ja. Men det ser ut som Islanders har ett jävla tryck här.
Ja, ja, precis. Den matchen kanske kommer lajvas lite lätt här under själva poddens gång. Även om...
Ja, det kommer uppdateringar om det händer något anmärkningsvärt.
Ja, precis. Även om ni som lyssnar på det här nu säkert har full koll på vad den matchen slutade. Men vi live i själva sändningen här måste ju följa med.
Ja, och det är ju lite känsligt då för Islanders och Panthers-fansen att jag inte livebloggar samtidigt. För de flesta matcher så kör jag i bloggen och har kört dygnet runt, så jag är alldeles mörbultad faktiskt.
Ja, det förstår jag.
Exceptionellt intensivt har det varit med 5-6 matcher per dygn.
Ja.
Från de första började 12, när klockan är 12 här i på östkusten och de sista börjar, ja, den igår, Vancouver, Minnesota, hade starttid 22.45. Det är ganska sent.
Ja, exakt. Så 12 första matchen 22.45. Det är ju slut efter midnatt då.
Ja, oj. Och så ska det jobbas och så också. Så det är LOL minst sagt långa dagar. Och sen är det, har jag notoriskt svårt att varva ner och somna på en gång. Utan jag måste ju, jag måste komma ner innan jag kan sova. Så det blir korta nätter också. Så det, om jag plötsligt låter som att, att jag är knäpp, så är jag det.
Ja, det är inte många timmar sömn här totalt sett de senaste 5 dygnen.
Nej, men det är ju värt det. Det är för att det här har ju varit, vi kan inte kalla det här något annat än en brakande succé. Åtminstone för oss som är intresserade av hockey och NHL, så har ju det här överträffat, skulle jag vilja påstå, alla förväntningar.
Ja, det skulle jag nog verkligen hålla med om. Man känner sig bortskämd. Alltså från att inte ha sett någon hockey på hur länge som helst. Man har verkligen varit utsvulten visserligen. Och på det viset känns det som man hade nästan kunnat ta till sig vilken hockey som helst. Men att få se sån här tempostark hockey som det har varit från start. Att få se do or die matcher på löpande band dygnet runt, som du säger. Det är fantastiskt.
Ja, och det är en acceleration från 0 till 100 som man aldrig har varit med om.
Nej.
Alltså inte ens vanliga opening night i grundserien och så. Blir det ju på det här viset. Då är det ju ändå, även om det är exalterande med när säsongen kommer igång och så är det ju vanliga grundseriematcher. Nu har vi ju kastats från absolut ingenting rakt in i knallhårt slutspel.
Ja, exakt. Det är ju det som är den stora skillnaden. Och tycker jag är ju trevligt att matcherna avlöser varandra på det här sättet. Det blir väl visserligen väldigt tidskrävande att se allt det här, men man är ju nöjd med att få kunna titta på allting och att det inte är liksom 6 matcher samtidigt då, som det kanske normalt sett.
Ja, exakt. Det är väldigt sant. Och också så är det ju faktiskt så att man var lite orolig för det här långt uppehåll, och man vet hur det brukar se ut på försäsongen och i början av grundserien, att de liksom, det tar några månader innan de brukar hitta, komma upp i varv och komma upp i intensitet. Mm. Men de har verkligen lyckats spela slutspelshockey direkt. Det har varit, tycker jag, väldigt bra hockey.
På riktigt bra hockey. Och det tyckte man kände redan förra veckan när vi satt och kollade på träningsmatcher där. Att oj, vilken intensitet det var redan då. Det var liksom bara försmak på vad som skulle börja några dagar senare. För det är som du säger, det har varit högklassig hockey. Och jag tycker liksom mycket har suttit på plats av liksom system och struktur och sånt där också.
Ja.
Jag tycker det har varit som att slutspelet hade börjat normalt sett i april. Alltså, de har hittat den nivån, de flesta lagen i alla fall, redan nu.
Ja, och emotionellt är det också, alltså, man befarade väl kanske att det skulle vara svårt att hitta den emotionella hettan utan fans på läktarna som bidrar till att liksom förtäta stämningen. Mm. Men det är ju definitivt på samma nivå som vanligt med hur de redan i match nummer 2 verkligen hatar varandra.
Ja, exakt. Jo, så att det är också en annan sak att vara positivt överraskad över. Vi är väldigt positiva här i starten, men det måste vi vara. För det är man ju.
Ja, jag tycker att jag är på flera punkter är jag överraskad över hur positivt den här upplevelsen har varit.
Ja.
Det är ju lika med tv-sändningarna. Det var vi ju inne på förra veckan, att man befarade ju att det skulle vara trist och liksom torrt att sitta och titta på matcher utan publik i 8 veckor. Ja. Jag var liksom rädd att det här blir den slutgiltiga knäcken efter den här hemska jävla pandemin.
Mm.
Men det har ju också, alltså de har gjort det så bra. Och jag tycker jag känner oftare och oftare att jag glömmer att det inte är som vanligt. Att det känns som, alltså, det är bara vissa kameravinklar man säger, just det. Det är tomt på läktaren.
Ja. Nej, jag håller med. De har ändå skapat en bra ljudkuliss också faktiskt, med de här visserligen fejkade ljudet, men det tänker man inte så mycket på i sändningen. Och liksom skärmarna och så vidare och hela settingen har man på något sätt accepterat nu.
Men det är också så snyggt med de här smakfulla avskärmningarna av läktarsektionerna längst ner och de här videoskärmarna och ljudet, som du säger. Visst, om man satte på en match nu med liksom en fullsatt Amalie Arena med vanligt tryck, så skulle man ha, just det. Det saknas dimension här, men för det är en vanlig sak det också. Men det är inget stort problem.
Nej, det är inget som du var inne på, som jag också befarade lite grann att det skulle vara. torrt. Det skulle vara knäckande. Det skulle vara något som man nästan inte vill se. Att man skulle tröttna så här dags istället.
Ja.
Det har man verkligen inte gjort. Utan nu, vill man nästan stänga av podden och fortsätta titta på Florida Islands.
Ja. Men jag är också väldigt positiv till hur alltså, som jag skrev i en lista som är ute i bloggen nu, att man, NHL som organisation är man ju sällan liksom så här, har man varma känslor för direkt.
Nej.
Man brukar tycka att det är ett kallt elände business gren så här, bara ett nödvändigt ont eller så.
Ja.
Men de har ju gjort det här överlag helt enastående bra, i synnerhet jämfört med andra ligor.
Ja.
Alltså de första veckan så utfördes över 7000 tester då. Noll var positiva.
Ja.
Medan till exempel baseballligan då har världens katastrof on its hands. För de trodde ju att det gick att göra ungefär som vanligt och ha lagen resande och så här.
Ja.
Nu är det smittade spelare nästan i alla lag och de ställer in matcher hela tiden. Det är bara ett enda jävla kaos.
Ja.
Medan, som någon sa, de här bubblorna i Toronto och Edmonton är förmodligen just nu de säkraste platserna i hela Nordamerika att vara på. Eftersom ingen släpps in och ingen släpps ut och alla testas hela tiden.
Precis, och det är starka restriktioner inom bubblorna också för hur man kan, med social distansering och så vidare.
Ja, du ser ju själv, en sån som Pierre Maguire, han är ju inne i bubblan och ändå så är han så restricted. Han står i ett akvarium.
Ja, de har ju byggt in honom och alla andra sådana reporter eller expertkommentatorer som är vana att stå där mellan båsen. Nu står de i ett terrarium, skulle jag vilja säga.
Ja, och de gör inga intervjuer liksom, on ice och så. Och han berättade ju att det är ju stenhårt. Han kontrolleras, vart han än går så är det liksom kontroller av vakter och så här.
Ja, exakt. Det är överallt. Och sen skulle jag vilja tillägga också att spelarna verkar nöjda, för att det var ju ett stort orosmoln också, och många spelare uttryckte skepsis kring hur det skulle vara att leva isolerade under de här, så här hårda restriktionerna. Men de verkar ju vara nöjda och är ganska bortskämda där med vad de trots allt bjuds att göra inom bubblan. Och verkar på sätt och vis trivas också med, och än så länge i alla fall. Det återstår att se hur längre slutspelet lider, va? Men att interagera med andra spelare från andra lag och sådär också.
Ja, nej, vi ska inte slå av champagnekorken än. Det är 7 veckor kvar.
Ja.
Så vi ska se att det här håller, och som du säger, att spelarna efter ytterligare några veckor utan fruar och utan flickvänner och utan kontakt med vänner och utan sexliv och sånt.
Ja.
Så får vi se hur det kommer att se ut och kännas. Men starten är, vi kan utse det här till en riktig succé.
Ja, precis. Det måste man ändå säga. Och som du påpekade förut också, att NHL totalt sett, om vi jämför med andra ligor och så vidare också, på något sätt har blivit lite föregångsexempel här.
Ja.
Och så har det inte varit förut. Det har varit en marginaliserad liga jämfört med de absolut största, NFL och så vidare. Men just nu är det någonting så att de andra storligorna på kontinenten där blickar mot NHL och är lite avundsjuka.
Ja, och det är ju en goodwill-seger så far för NHL. Alltså, för de nämns ju även på liksom de stora nyhetskanalerna när de diskuterar det här. Det är framförallt då just Major League Baseball har hamnat i fokus här som en katastrof.
Mm.
Och får oerhört mycket kritik. Och då tas alltid NHL upp som precis som du säger, som ett
de som lyckades.
Ja, hur man gör när man är smart och sensible och har förstått vad det här handlar om.
Mm.
Ja. Så det är Gary Bettman blir king of kings nu.
Ja, precis. Och inte ens kommer han bli utbuad när han skickar bucklan till någon, i och med att det inte är någon publik. Så att
du ska se att de har hittat på något kul, men det är också NHL för att skoja med honom. De har ju till och med folk som slänger ut hattar.
Ja, uppenbarligen. När McDavid gjorde hattrick så hade de ju en kepskvinna som sprang ner till plexiglaset och kastade in massa kepsar. Så att de har tänkt på det mesta.
Nu är det periodpaus i Toronto mellan Islanders och Panthers, och det står fortfarande 0-0.
Ja.
Ju längre det står, det är sämre för Florida, tror jag då. De behöver ju få några målsledning här om de ska överleva detta.
Ja.
Vi kommer in på det. Vi kommer in på serien.
Ja.
Det enda, om man ska säga något som inte har fått mig att hoppa runt här på parketten, är då de så kallade round robin matcherna. Alltså de åtta lag som är klara för första riktiga slutspelsomgången, de är ju också i bubblorna. Och det är ju klokt att de inte bara går och väntar eller bara spelar helt meningslösa träningsmatcher, utan spelar om sidningen.
Ja.
Men det känns ju inte alls lika angeläget som play-in-serierna.
Nej.
Och därför har de matcherna, i skenet av de tunga duellerna, så tycker jag det känns som lite transportsträckor.
Ja, precis. Och man ser ju också hur lagen där vilar stjärnor och så vidare och inte tar de matcherna alls på samma allvar som play-in-lagen gör. Så på det viset, ja, men på ett sätt är det en liten andningspaus från det här brutala kosläppet som det har varit när play-in-lagen har varit i uppfarten. Liksom.
Det är samtidigt kittlande att tänka på att de är ju de bästa lagen, i alla fall på pappret. Mm. Att de om en vecka är inne i såna här riktiga matcher också.
Ja, precis. Att vi har liksom fascinerats av tempot och kvaliteten hittills, men då har vi inte sett de bästa lagen spela do or die-matcher än.
Nej.
Så att en ny liksom chockvåg kanske väntar oss om en vecka då.
Du, innan vi går vidare så ska jag faktiskt be dig om hjälp med en sak. Alltså? Ett mejl jag fick igår som är intressant från en André som undrar att vi pratar om att till exempel då Elias Pettersson gjorde sin första Stanley Cup-poäng igår.
Mm.
En assist till Brock Besemore. Är de här play-in-matcherna, är de officiellt statistiskt Stanley Cup-matcher? Han undrar ju då, apropå, kommer det här att vara i Elias career totals?
Ja, precis. Ja, det är, så är det ju. Det här räknas som slutspelsmatcher, play-in-matcherna.
Så det är så.
Det är Stanley Cup-matcher, precis. Det är officiella siffror. Så ja. Till exempel, ponera att Edmonton Oilers går långt här. Eller Carolina Hurricanes kan vi ta som exempel. Sebastian Aho redan gjorde 8 poäng på 3 matcher mot New York Rangers. När slutspelet börjar och alla egentligen börjar på 0, då börjar Sebastian Aho på 8 poäng.
Så just.
Det går att slå rekord på det viset här. För att man
how about round robin-matcherna? Räknas de också som slutspelsmatcher?
Där är jag lite mer osäker, men jag tror faktiskt det. Ja, som jag har förstått i alla fall så räknas alla matcher från och med lördag här när de satt igång igen som slutspelsmatch.
Ja, intressant. Då vet vi det. Nu ska jag mejla André, för han var lite upprörd också. Tyckte att det var oklart om det. Varför sådana som jag inte visste sånt där.
Jaha.
Det är ju många sådana mejl ibland. Det var andra mejl igår också om att jag är en stor idiot som håller på att skriva om det här överhuvudtaget. Ja.
Ja, jag såg också det i bloggen. Du la ut någon som skrev att varför håller du på överhuvudtaget att rapportera om den här skiten?
Ja. Luften är fri, man får tycka vad man vill. Man behöver ju inte titta, man kan titta bort.
Ja, det kan man göra faktiskt. Men vi tittar gärna i alla fall.
Ja, vi gör ju det. Det är räddningen den här jävla sommaren.
Ja. Och jag är faktiskt inne på om vi ska titta lite nu på serie för serie. Vissa kanske vi går igenom lite mer noggrant och vissa kanske vi pinnar förbi lite snabbare. Men då tar vi ju play-in-serierna. Vi struntar lite tills vidare i de här round-robin-lagen. Så tyvärr för mitt Tampa så kommer vi inte prata så mycket om dem i det här avsnittet. Utan det tar vi först nästa vecka när det är dags för slutspel.
Absolut. Mm. Och vår vana trogen börjar vi med öst, tycker jag. Och allra först så tar vi den serie som faktiskt är klar redan. För att... Ja. Ja, nu gjorde jag bara så. Jag hoppas du ursäktar.
Ja, det är okej. Det var lite oväntat utifrån vår klassiska alfabetiska ordning här. Men ta den som först är klar.
Ja, det är faktiskt. Det var ju då Carolina Hurricanes mot New York Rangers. Där Carolina igår kväll, tisdag kväll, fullbordade en sweep. Man tredje raka. Har slagit ut Rangers. Rangers är första laget som får lämna bubblan och de är väl hemma på Manhattan nu vid det här laget. Ja. För att det är tydligen så att NHL vill att de som åker ut tar sig hem så fort som möjligt. Ja. Så blir det mer space. 52 människor är borta i bubblan. Den blir lite lättare att hantera.
Ja.
Det finns inget att invända mot att Carolina slog ut Rangers. De var klart bästa laget i alla tre matcherna.
Ja, precis. Det känns man får börja med att lägga lite fokus på Carolina som ju varit ett stort utropstecken.
Ja.
För visst, de var väldigt bra i fjolårets slutspel och de sweepade bort Islanders till exempel då. Och de började med att sluta om regerande mästarna Capitals och vi fascinerades över deras tempo, deras Brindamore-ättriga hockey.
Men då kändes som liksom underdog som bet sig fast och var, hängde kvar och irriterade större motståndare. Nu kändes de dominanta på ett annat sätt.
Ja, de var ju klart bättre överlag i den här serien. Det kändes som att Rangers spelade grundseriehockey och att Carolina var den där elaka storebron som du brukar snacka om, som spelade slutspelshockey.
Ja, ja verkligen. De manövrerade ut Rangers totalt. Med större erfarenhet av hur det går till de här gångerna.
Ja. Och även om de inte liksom varit dominanta på det här viset i grundserien, de började visserligen säsongen jättebra. Kommer ihåg i oktober då när de flög ut på samma sätt i grundserien då och ledde ju NHL efter första veckorna. Men jag skulle nog vilja säga att det inte är helt orimligt att påstå att det här Carolina-laget är snäpp bättre än vad de var i fjol när de överraskade oss alla. För nu är det ju faktiskt så att den här unga, ja, till stora del i alla fall unga kärnan med Sebastian Aho, med Teuvo Teräväinen, med Andrei Svechnikov som är inne på sitt andra år nu i NHL, har ju blivit ett år äldre, ett år klokare, ett år bättre. Och ett år mer erfarenare efter fjolårets erfarenhet.
Ja, absolut. Alltså de tre var ju liksom, de är ju superstars. Och jag har hållit på att tjata nu några dagar om framförallt Aho då, att om han spelade på en större marknad, om han var i Toronto, då skulle han vara ett av NHLs största affischerna. Han är precis lika mycket elit som en Auston Matthews. Utan tvekan. Vilken underbar liten hockeyspelare han är.
Ja. Ja, jag tycker han påminner lite grann om Elias Pettersson.
Ja, fast en mer rutinerad Elias Pettersson.
Ja, precis. Han har kommit längre.
Det är inte bara det att han har helt häpnadsökande skills och kan utföra konstnummer som det tredje mål han gjorde mot Rangers igår. Ja. Han är ju så otroligt klok hockeyspelare i alla avseenden. Liksom jag hade kontakt, under någon av matchen hade jag sms-kontakt med Niklas Eriksson, Örebro-coachen.
Ja.
Du vet, min gode vän.
Ja, absolut.
Och han var helt lyrisk. Han kallade honom en tränares dröm.
Ja.
För att han gör allt rätt hela tiden och tar ansvar och gör skitjobb och sånt också.
Jo, han är ju inte den som är sist hem i backchecken direkt, utan han är ju en typisk tvåvägscenter också.
Ja.
Men sen har han ju, och sen är det just den här kombinationen mellan ett passningsöga som få. Alltså, och samtidigt är han ju liksom en i princip 40-målsskytt i grundserien. Han kan ju verkligen göra alla delar i offensiv väg, plus att han har det här defensiva tänket också. Så att jag håller med dig och stryker under på att det är en elitspelare som inte får den cred han förtjänar, men som nu kanske i alla fall får den uppmärksamhet som en superstjärna ska ha.
Men det är ju för att Carolina är en väldigt liten marknad, en av de minsta i hela ligan, som ofta blir lite förbesedda, de och Columbus och några till. Men om de är så här bra så ändrar de ju det själva. Så då sätter ju de agendan åt oss andra.
Ja, precis, och nu när det inte spelas sex andra matcher när de lider, så kan man ju verkligen kolla på Carolina.
Ja, exakt.
Hela hockeyvärlden får upp ögonen liksom.
Men även Svechnikov som du nämnde då. Snacka om att vi har fått insikter om varför han valde som nummer två efter Rasmus Dahlin. Han är ju också, bara som du också sa, hans andra år. Han håller ju också på att bli en sann superstar.
Ja, precis. Och han är lite bortglömd tycker jag också. Inte bara för marknaden i Carolina där, utan överhuvudtaget. Han fick ju inga rubriker just sitt draft då direkt, i och med att allt handlade om Rasmus Dahlin som var given etta. Men Svechnikov var ju faktiskt given tvåa. Och många hävdar ju att så som Svechnikov dominerade på juniornivå så hade han förmodligen gått etta om han hade varit med i Nico Hischier-draften 2017 och med stor sannolikhet utmanat Kakko Hughes som han faktiskt går etta i fjol 2019 om han hade varit draft eligible då. Istället. Men nu gick han ju Dahlin året och då pratar man bara om honom. Men
ja, och så far får man ju lov att erkänna att han har gjort en större impact än vad Rasmus har.
Ja, faktiskt. Och den här säsongen så alltså, nästan en poäng per match i grundserien.
Ja.
Och samtidigt inte så omtalad under grundserien skulle jag säga. För man pratar ju liksom ungtuppar, då pratar man ju mest om rookies. Vi har pratat mycket om Cale Makar, om Quinn Hughes, om Dominik Kubalik som vi kommer återkomma till här. Men faktum är att Svechnikov är yngre än alla de tre. Det är bara att han redan gjort ett år i NHL. Så att det är ju, han var ju tonåring hela den här säsongen. Han gjorde en poäng per match nästan då, fram till våren här, coronavåren, när han fyllde 20.
Så att han är, ja, det är nästan provocerande. Och så här gör han hattrick i slutspel.
Ja, precis. Så att det är ju en, Och det som är med Svechnikov också, en liten skillnad mot Aho som är så liksom smidig och fin på isen. Han är ganska kortväxt och så här. Svechnikov är ju, jag tycker att han påminner lite om en ung Ilja Kovalchuk.
Ja, bra jämförelse.
Ja, om jag jämförde Aho lite grann med Elias Pettersson, så tycker jag att en ung Kovalchuk som liksom har storleken, som har lite power i spelet, men som också har passningsögat, som också har skottet. Där någonstans tycker jag Svechnikov befinner sig.
Ett avseende som kanske imponerar mest på mig med Carolina var att redan i fjol så var de ju, och det har ju accentuerats nu, det här. De är lite originella i så mån att de skjuter ju så in i helvete mycket i alla lägen hela tiden. Ja. De har en ettrig spelstil på ett sätt som få andra har. Och en forechecking som aldrig tar slut.
Nej.
Men så var det redan i fjol, det har blivit ännu bättre. Vad som för mig i alla fall känns lite nytt är att de är ett av de här lagen som får de ledningen, så blir de nästan omöjliga att spela mot. Att de vrider på nyckeln och så är matchen stängd.
Ja, det är faktiskt
sant. Det var ju Rangers stora problem här, att de hamnade i underläge och sen knappt kunde skapa någonting.
Nej, precis. Jag tyckte det kanske var allra tydligast i game 2 där, som kändes som en nyckelmatch för Rangers, som verkligen kvitterade den serien istället för att hamna i 0-2 underläge. Men när Canes väl hade fått sina mål, då kom inte Rangers någonstans. Det var tvärstängt. De fick ju upp.
Ja, och jag tycker ju att det här understryker också att Rod Brindamore är en av världens bästa hockeycoacher.
Ja. Jo, för att det är liksom, det är hela hans karisma på något vis. Dels, han har ju uppenbarligen det taktiska, men han har också det emotionella, just det här att få sina spelare verkligen, för hans energi smittar ju av sig. Det är ju det som, att han har den kombinationen.
Ja, och det är också intressant att han lyckas vara så här intensiv och hetlevrad. Man blir lite rädd när man ser honom.
Ja, alltså det är ju på gränsen till att det ser ut som att han ska slå någon på käften liksom.
Ja, men samtidigt är det ju så att han tydligen nu inte är någon mobbare eller en skit mot spelarna. Lukas Wallmark sa ju det flera gånger i fjol när intervjun. Han är ju som vår bästa kompis. Han är en av killarna.
Ja. Han var ju kapten senast om han Stanley Cup.
Ja, jag måste säga att jag beundrar Rob Brindamore enormt. Så han har blivit min nya stora favorit i tränarskrovet.
Ja. Nej, ja, för att precis. Han är ruskigt bra helt enkelt. Han har det mesta som man vill att en tränare ska ha. Både drivet och passionen. Att man ser ändå känslorna på honom, men han håller sig inom rimlighetens gränser. Han har det taktiska och han har kommunikationen med spelarna. Han är bara hylla.
Ja. Samma hyllningskör sjunger inte för David Quinn, Rangers coach. Han är inte så bra, som har kommit till sitt första slutspel och blir svept direkt. Morsning-korsning. Alltså vi får ju lugna ner oss här. Det är ingen superkatastrof för Rangers. De är ju fortfarande i en rebuild. På rätt sida om en rebuild. Så att de tar ju med lite distans till det här, så tar de det som bra erfarenhet för många unga killar som gjorde sitt första slutspel. Samtidigt går det inte att komma ifrån att det är lite fiasko och förlora tre raka direkt mot Carolina Hurricanes.
Ja, återsamlas och gå in i den här bubblan och så tar det slut på 4-5 dagar.
Ja, de är först ut och får åka hem igen. Det kändes lite som ett lite patetiskt faktiskt framträdande i slutspelet av Rangers. Det stora problemet var att de kom inte i närheten av den form de hade när grundserien avbröts. Framförallt deras bästa spelare, Mika Panarin och Kreider var inte... Ja, Kreider i sista matchen visade ju lite huggtänder. Men i övrigt så var de bleka och resten av laget var ju bara förvirrat. De hade ingen aning om vad slutspelshockey var för någonting.
Nej, och här tyckte jag det blottades lite Rangers brist på djup som de inte har nått än, eftersom att de fortfarande precis håller på att gräva sig upp i rebuilden. Så har de ju inte en komplett trupp. Och jämför man de här två lagens tredje, fjärde kedjor, sista backpar och så vidare, så är inte det på samma nivå. Utan Carolina är ju mycket starkare överlag liksom. Och när inte Rangers fina spets levererade på samma sätt som i februari-mars, då hade de inget att komma med.
Nej, exakt. De har en bra offensiv när den är i form, men den levererade inte. Och hemåt är det ju ibland riktigt förfärligt hur dåligt de spelar i egen zon. Och det kunde ju Carolina exploatera enormt. Också intressant dock på presskonferensen igår, just Kreider, eller Göran Greider som redstavningsprogram vill att han ska vara. Han pratade om att de kom ifrån sitt spel. Han sa det här är intressant. Han fick frågor om att de vann i hits då. Att de tacklades mer än Carolina. Och han sa att varje gång vi, det är alltid lika, varje gång vi leder den statistiken, nu har vi gjort något fel. Då har vi kommit ifrån vår hockey och tror att vi är ett lag som vi inte är. Och så att vi, våra unga killar fick för sig att det här är en blood sports och att vi inte skulle spela hockey. Och det var det som var stora problemet. Det är intressant.
Ja, jag förmodar
att vi måste försöka spela vår possession hockey. Och å andra sidan så tänker man ju då att ja, men problemet är att Carolina inte tillät dem att spela den hockeyn.
Nej. Ja, jag vet inte, men jag tyckte bara Carolina var helt enkelt mycket bättre på alla sätt.
Ja, ja, ja.
Hur man vrider och vänder på det. Ja, och sen som det första du sa när vi kom in på det här segmentet, det är ju David Quinn liksom. Han är ju inte, det är ju ingen Rod Brindamore direkt. Där skulle man gärna se ett coachbyte med tanke på tränarmarknaden som finns. Det går ju att plocka in en Gerard Gallant, det går att plocka in en Peter Laviolette.
Ja, det känns som Gallant skulle vara perfekt att forma de här unga killarna framöver. Den här college-tränaren de har nu, han är ju in over his head. Han är ju ingen NHL-coach. Jag rankade alla coacher i slutspelet här och han var ju klart sist. Jag tror att det tog vi med alla de sju lagen som inte är med också. Den enda som skulle komma bakom honom tror jag är din gamla favorit Bob Buffner.
Ja, just det.
Så vi kanske skulle låta bli att försöka uttala.
Ja, det där uttalet tror jag inte var helt korrekt, men vi ska inte försöka på något annat heller. Det kan bli ännu mycket mer.
Nu har vi fastnat väldigt mycket i den här serien, men det är ett moment till som vi måste ta i, och det har varit ju mycket fokus på målvaktssituationen då, att Shestorkin kunde inte stå de två första matcherna och Henke stod dem. Ja. Och gjorde vi ingen succé där då. Det var inte huvudproblem. Oj, nu höll Islanders på ju mål. Andra perioden har börjat här.
Ja.
Men han gjorde inga stora matcher heller. Det var ju några puckar, enkla puckar som gick in som Henrik i sin prime inte hade släppt in i en slutspelsmatch. No way.
Nej.
Och i tredje matchen kom Shestorkin tillbaks, det hjälpte inte, men nu är ju då frågan, har vi sett det sista av Henrik Lundqvist i Rangers tröjan? Jag skrev en djupt känd krönika om det här om dagen.
Ja.
Att tiden plockar oss alla till slut, att det kanske är över nu.
Jag tror att det var sista matchen i Rangers tröja, den 129:e raka slutspelsmatchen, som den sviten, den eran kom ju till slut här också när Shestorkin fick chansen i Game 3. Nej, jag har svårt att se att han står i Rangers nästa säsong också.
Vad tror du händer då? Köper ut honom?
Ja, det enda som talar för att de skulle ha kvar honom är väl att det är det där tunga kontraktet. Vad ska man göra av det? Det är omöjligt att trada bort det i princip, för ingen vill ta emot en 38-39-åring på 8,5 miljoner dollar som är förbi sin prime onekligen. Och samtidigt där är det ett tungt kontrakt att köpa ut också. Det har jag visserligen Rangers råd med, tror jag.
För hans del skulle det förmodligen vara det bästa, för då kan han ta ett betydligt mer beskedligt kontrakt och spela i ett lag som backup i en contender.
Ja, precis. Alltså, exakt. Jag har tänkt, bara för att nämna några förslag. Jag har ju presenterat Vegas till exempel tidigare. Mm. Jag tror inte att de behåller både Lehner och Fleury. Det blir för dyrt, så att jag tror Lehner förmodligen försvinner, och då måste de ha en ny backup. En contender. Där skulle Lundqvist kunna hoppa in. Jag tänker...
Då flyttar jag till Vegas.
Ja. Ja, precis. Nej, men jag tänker också kanske Washington. Alltså, det låter
jag skulle just säga Washington, om de nu inte behåller Holtby. Ja. Oj, oj, oj. Nu har Florida Power varit extremt nära. Oj, oj. Förlåt. Ja, men det är väl bra att jag refererar.
Ja, precis. Rätt vad det är så kommer första målet komma.
Yes! Den satte. Haula.
Erik Haula gör mål alltså.
I ett powerplay. Ute på vänsterkanten fick han pucken och stängde in den.
Där ser man. Okej, då kanske den där serien inte är död trots allt. Pantrarna vaknar till.
Ja. Ja, vad har du mer för lag att tänka då? Colorado?
Nej, det tror jag att där har de ju kontakt med... Där har de ju
förlängt men är de tillräckligt bra båda två?
Ja, jag tycker de underskattade. Jag tycker Grubauer och Frankos, det håller.
Det kommer att visa sig det här slutspelet nu. Här.
Ja, precis. Det är deras audition. Mm. Ja, men det är nog Henkes förhoppning trots allt att de väljer att köpa ut honom.
Ja, jag vet inte vad hans förhoppning är. Nej. Alltså han när jag drömmer om att vara Ranger for life.
Precis, han har ju pratat mycket om att han inte är intresserad av att lyfta bucklan i ett annat lag, utan att det är Rangers eller nothing, ungefär. Mm. Så på det viset så, ja, han kanske ändå hoppas att de väljer att trada Georgiev istället, för då kan man ju inte fortsätta med det här tre målvaktssystemet en hel säsong till, det går inte. Så då blir det ju...
Nej, det är ju Georgiev då som på något vis nyckeln, för annars skulle det vara givet att han skulle vara backup med så.
Ja.
Och Sorkin.
Alltså, ja, vi återkommer garanterat till det här ämnet under hösten i alla fall.
Vad som är helt säkert är att när det här har lagt sig och att det här kanske inte blir världens roligaste slut då på den aktiva karriären, men han är ju forever Ranger, han är en legend, hans namn kommer alltid att leva i denna stad, han kommer få tröjan hissad i taket, han kommer bli invald i Hall of Fame, och jag vet inte om du såg Chris Kreiders hyllningstal på presskonferensen igår. Det var ju riktigt emotionellt.
Ja, han sa ju allt möjligt, att det var en ära att överhuvudtaget få lära känna honom och så vidare. Det är den största tävlingsmänniskan han har träffat och sådär.
Ja, en underbar människa. Så. Ja. Det var väldigt fint. Ja, ja, vi, som du säger, vi lär återkomma i ämnet Henrik Lundqvist framöver.
Garanterat.
Men du, vi kan ju ta den här serien nu då som jag sitter och tittar på.
Ja.
Ett annat... New York lag. New York Islanders, Florida Panthers, det har gått bättre för det här New York-laget kan man säga.
Ja, precis. Det får man säga. Och jag måste tycka då, även om Florida leder vid det här laget, så är jag väldigt, tycker jag att det är en väldigt väntad utveckling i matchserien. För att det här är ju Islanders sätt att spela. Och de gillar att möta lag som är lite ostrukturerade, som de kan straffa. Och ja, utnyttja deras misstag, och såg man hur det såg ut i grundserien i alla tre matcher. Ja, det blev uddamålseger till Islanders trots att Florida vann skotten i samtliga matcher. Och nu har det varit i princip uddamålsegrar gånger två här också.
Ja, ja, Islanders under grundserien kom de ju, framförallt under andra halvan, kom de ju ifrån lite sin mest framgångsrika formel. Det började läcka lite bakåt på ett sätt som det inte hade gjort under hela korta trots eran.
Ja.
Men det har de ju hittat tillbaka till nu och gjort det väldigt besvärligt för Florida, som ju ändå har en, det har vi pratat om, en härlig dynamisk offensiv, men de har de inte fått mycket uträttat med.
Nej, jag måste säga att redan från genrepet där de åkte på 0-5 mot Tampa, så redan där tycker jag att de kändes lite oinspirerade. Jag tycker att det känns som att de inte riktigt har trott på det. Att de ska vara där länge, att de ska vinna Stanley Cup, utan att det har varit så skulle de absolut inte uttrycka det själva. Men det har varit lite nödvändigt ont att dyka upp där i Toronto. Jag tycker inte det har varit den här riktiga liksom slutspelständningen som man borde, som man har sett på flera andra lag.
Nej, det kanske stämmer. Det kanske också är ett problem. Men framförallt så är det ju samma problem som vi har sett förut. Att de har ju ett par kedjor som är riktigt, riktigt vassa. Men de har ju ingen defensiv struktur, och det är så konstigt att det har tagit, medan då trots, som vi sa, när han kom till Islanders så gjorde han sämsta defensiva laget till det bästa i en handvändning, vilket ju är enormt imponerande. Ja. Och man trodde ju att Quenneville då, Mr. Stanley Cup, besatt samma förmåga, men det har han ju inte alls gjort med Panthers.
Nej, de ser ju lika röra ut som i fjol.
Ja. Det är förvånande.
Ja, och det är inte bara Bobrovskis fel då, som ju varit årets flopp, men...
Nej, men det har, han har inte varit bra heller.
Nej, han har inte räddat upp det direkt, utan han har ju nästan förvärrat det själv.
Ja, han har ju blivit lite ett objekt för mig i och med att jag hade honom i fantasyn där, så nu kallar jag honom för Bobrovski.
Och det var hårt. Det var hårt. Oj, oj, oj. Ja.
Bobrovski.
Alltså. Det var nästan vulgärt.
Han är den stora röven för mig. Var det vulgärt?
Nej, det kanske inte. Ja, nej, men jag Nej, jag måste ändå säga det att jag har påpekat det tidigare under säsongen. Quenneville, nej. Det, jag tycker också lite desperata. Vi har inte fått se Lukas Wallmark spela någonting hittills.
Nej. Sen ska dock att av det här jag ser nu på tvn medan vi pratar så är det här Floridas klart bästa match i serien. De ser väldigt angelägna ut idag.
Ja, det är åtminstone positivt. Men jag tycker så här, Mark Pysyk, alltså defensiv back, han har ju Quenneville skolat om till det ytterforward helt plötsligt här. Alltså det, ja, jag vet inte riktigt vad Quenneville håller på med för att försöka få det här Panthers-laget att uppfylla sin potential. Liksom.
Och Wallmark är med idag.
Han är med idag, ja.
Ja, men Islanders, den hockey de spelar verkar ju vara gångbar nu alltså, i slutspelet. Det är en intressant tendens som vi kommer att nämna fler gånger i andra serier här. Om att, du vet, det var ju några år när även slutspelet kom att präglas av framförallt snabba, skickliga lag.
Ja.
De som inte är lika snabba och skickliga har ju kommit kapp där nu och hittat sätt att kväsa lagen som inte har tillräckligt mycket tyngd och fysik och så. Det är ju en tydlig tendens att Columbus, Minnesota, den typen av lag har...
Är med i matchen?
Har hittat ett sätt att hantera de här possession-lagen. Mm. Det är en ständig dragkamp. Det går i cykler. Vilken stil som är den mest gångbara. Ja. Det är inte intressant.
Ja.
Det är som ett katt och råtta spel mellan polis och gangsters.
Ja, lite så faktiskt.
Har bäst teknik.
Ja. Ja, nej, nu ska vi absolut inte räkna ut. Alltså, när de spelade som bäst i vintern så hade de ju 17 raka med poäng. Så att,
Ja, deras problem, nu är de väldigt nära en kvittering. De har ju ingen särskilt vass offensiv.
Nej, utan de har ju Matt Barzal som kan trolla och visst Jordan Eberle och Anders Lee och Beauvillier och så vidare, Brock Nelson. Det är okej, men det är inte riktigt på samma nivå som de andra riktiga contenderlagen kan ställa upp med.
Nej. Därvid liknar de ju, har de mer att säga om just den här serien?
Nej, jag tror vi får gå vidare. Jag märkte nu att det är ju nämligen så att jag sitter, egentligen sitter jag på jobbet, så att de är ju lite angelägna att få tillbaka mig på jobbstolen. Så att vi kanske får rappa på lite grann här.
Men vi kanske inte kan prata lika länge som om Rangers och Carolina om alla serier. Nej, det kan vi inte.
Tyvärr.
Men när vi är inne på Islanders och de här tendenserna jag pratar om, att en viss sorts brunkarhockey hamnar i strålkastarskenet här första veckan. Mm. Så Toronto och Columbus är en intressant serie där vid lag. För där är det verkligen två olika filosofier som krockar.
Ja, det är nästan de största motpolerna som du säger. Det är kanske det absolut mest utpräglade possession-laget. Sheldon Keefs, ja. Toronto Maple Leafs och Kyle Dubas lagbygge där mot John Tortorellas Columbus då.
Ja. Och i första matchen så lyckades Columbus verkligen. Ja, de kvävde Toronto. Ja. Det var ju, det är inte världens roligaste hockey att se, det ska ingen säga, men det är imponerande att de kan dra ner tempot och att de kan krogga igen mittzonen och att de kan se till att det runt egna kassen blir så trångt så att man...
Det är lika jobbigt som att ta sig in i NHL-bubblan liksom.
Ja, det är lika jobbigt som att ta sig fram i rusningen under normala tider här på Manhattan, på tunnelbaneperrongen.
Ja.
Det är omöjligt.
Ja, precis. Och samtidigt så är det deras offensiv då, trots att den kanske inte är så namnstark, framförallt inte jämförelse med Toronto, men när det liksom allt klaffar för dem så är den väldigt stark också, tycker jag. Alltså, de är snabba på att ta sig in på mål, de hugger in returer, de är jobbiga att möta. Så i Tampa-serien i fjol till exempel så, ja, det var ju snarare Columbus tror jag som vann skotten totalt sett jämfört med Tampas hypervassa offensiv.
Ja. Ja, efter första matchen mot Toronto så tänkte man ju väldigt mycket på Tampa-serien i fjol. Ja. Det kändes precis likadant. Otroligt frustrerande för Toronto, för de, alltså, ja, i den matchen så hade de till och med svårt att skapa chanser då, men de fick inga.
Nej.
Och när de väl fick det så visade sig plötsligt att Jonas Korpisalo är väst sina värdig målvakt också. Han har ju varit bäst i Morrison hittills.
Ja, det måste man säga. Båda de här två matcherna. Det var ju en helt annan match, Game 2, som vi kommer in på. Men Korpisalo har ju varit fantastiskt bra. Och lite oväntat kanske att de ställde honom i kassen med tanke på Elvis Merzlikins stora succé. Ja. Senast vi kollade på NHL-hockey i vintras och våras. Ja. Och när de skrev nya kontrakt där i våras båda två. Båda fick nya tvåårskontrakt. Elvis fick 4 miljoner dollar per säsong. Korpisalo fick 2,8 miljoner per säsong. Och det var ju någon slags signalement om vem som är första valet. Mm. Och ändå så är det Korpisalo som står här. Och som du säger, Vesina-mässig. Alltså otroligt bra.
I match två då så lyckades ju Toronto ändå efter att ha blivit frustrerade i första matchen. De lyckades ju ändå skingra den där folkmassan i Columbus-zonen och skapade betydligt mer och var verkligen relentless i att pumpa med chanser och så. Men då var ju Korpisalo helt fantastiskt. Det såg ut ett tag som han kom och knäcka dem. Men till slut fick de ju hål på honom och possession-hockeyn triumferade till slut.
Ja.
Och det var ju deras allra bästa spelare som klev fram. Det var Matthews och Tavares som gjorde mål.
Ja. Jag var väldigt imponerad över den Toronto-matchen och jag såg att i lokalmedia och vissa spelare kallade det för den bästa matchen för säsongen. Ja. Och väldigt otypiskt Toronto tycker man i deras historia liksom sen senast de vann en titel för över 50 år sedan. De brukar liksom vika ner sig lite när det går emot och bli frustrerade och tänka på att de inte passerat första rundan i slutspel sedan 2004 och så vidare. De har då framförallt inte vunnit en cup på hur länge som helst. Men de var inte frustrerade alls i game 2 och de var inte ens det trots att de sköt och sköt och sköt som du säger. Alltså, det stod ju 27-8 i skott ett tag och ändå var det 0-0. Men till slut kom målet. Och det var ju otroligt rättvist att de vann den matchen. Och ja, jag måste säga det. Alltså, det var lite Columbus hockey. Det var samma intensitet. Det var bättre intensitet än vad Columbus bjöd upp på. Alltså, när man får den inställningen, den buy-inen från hela laget. Plus den skillen som de besitter. Då är det ju minst ett par snäpp till än vad Columbus har förmåga att komma upp i.
Ja. Men vad de måste visa nu är att de kan behålla den intensiteten. Att de inte bara blir förnöjda med att de faktiskt vann en match. Att de inte blir nöjda, det har ju varit lite problem med dem. Att de inte förstår att man måste spela sin bästa hockey precis hela jävla tiden i slutspel.
Nej, precis. Så det är den stora frågan då, om de kan fortsätta på den här inslagna vägen eller om de ramlar tillbaka i game one-tempo.
Ja, men det är också att Columbus är så här bra och att de utmanar. Det är ju ett kvitto på hur fantastiskt bra John Tortorella är som tränare nu. Det är bara så. Han har lyckats med en brandskattad trupp och utan särskilt stora namn
för vi ska komma ihåg det. Det liknade Tampa-matchen som sagt då i Game 1. Och det var minus Panarin, det var minus Bobrovsky, det var minus Matt Duchene.
Ja.
Det var minus. Det var minus helt enkelt. och ändå plus.
Han var inte särskilt nöjd efter game 2. Då fick vi en klassisk Tortorella i slutspelet presskonferens. Ja. När han tre gånger sa Toronto played great, we sucked.
Det var hans analys. Liksom.
Ja. Allt han ville säga. Han ville inte ge någonting när det är playoff.
Det är väldigt...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mycket Tortorella. Men vi hoppar väl in då i den sista östserien.
Ja, Pittsburgh-Montreal. Mm. Och i någon mån lite besläktad så tillvida att Montreal framförallt i första matchen frustrerade Pittsburgh rätt ordentligt också med väldigt bra defensiv. Deras ruffa ärrade tuffa backar gjorde en heroisk insats i den matchen.
Ja.
Petri och de här.
Absolut. Och Carey Price i kassen som såg ut som den Carey Price man han har ryckt om sig att vara. Som har gjort att han faktiskt 3 år i rad, trots att han statistiskt inte hängt med på samma nivå och inte givit sina nomineringar och så vidare, ändå 3 år i rad av spelarna själva utsätts till den svåraste målakten att göra mål på i den här stora NLPA-enkäten. Och han har varit svår för Crosby och Malkin och gänget och överlista, men i nuläget står det 1-1 i matcher då, och det kommer att ha spelats en till innan vårt avsnitt här släpps, så vi får se hur det går i den. Men helt klart att det vi hunnit se i alla fall, så har Montreal stört Pittsburgh.
Absolut, och som vi sa på förhand så finns det här momentet att Pittsburgh har allt att förlora och Montreal ingenting.
Nej, precis, och det ska man, den psykologiska aspekten har vi ju sett att av de första matcherna i hela slutspelet här, så de 8 första liksom serierna, första matchen, så var det ju underdogen, det lägre rankade laget så att säga, som 5 av 8 matcher som vann första matchen.
Ja.
Och vi såg, förra årets slutspel, kommer jag ihåg då, när wildcard-lagen, samtliga 4 wildcard-lag slog ut samtliga 4 divisionsvinnare. Så ja, att det finns ju någonting i det där.
Ja, men jag applåderar Montreal lite. Vi nämnde Price, vi nämnde den kantstötta. De har en säker sorts backa där som liksom, de är tuffa och inte världens skickligaste, men de har kämpat som fan. Och samtidigt har de här unga killarna som de har ju ett väldigt intressant en intressant kader av yngre som är på väg uppåt. De känns som de har tagit ett steg här under uppehållet. Framförallt en sån som Nick Suzuki har ju varit väldigt bra i den här matchen.
Precis, han har sett ut som en riktigt vass playmaker. Alltså, väldigt ung fortfarande, men otroligt spelskicklig.
Ja.
Och Kotkaniemi har gjort 2 mål.
Ja, vi pratar ju ofta om att Montreal inte har någon riktig center. Men det känns som Suzuki kanske kan bli det.
Ja, då får man säga att det är i slutändan här en väldigt bra trade kanske då, av Mark Bergevin. Det var ju så att han satt i ett knivigt läge med Pacioretty för halvannat år sedan, eller 2 år sedan är det väl nu. Det blev en ohållbar, bråkig situation. Och hans kontrakt skulle gå ut. Och det kändes som att Bergevin kanske inte hade så mycket leverage på sin sida att kräma ut en fantastisk trader där. Men han fick ju Thomas Tatar som är intern poängkung i grundserien den säsongen. Och han fick inte minst Nick Suzuki som håller på att blomma ut till ny första center i laget.
Ja.
Så det, där får vi klappa lite golfapplådera Bergevin, tycker jag.
Det var ju helt avgörande och superviktigt såklart för Pittsburgh att vinna andra matchen. För att, som jag skriver, de gånger NHL har använt det här formatet med bäst av 5 så har alltså laget som tar ledning med 2-0 har 55 av 56 gånger vunnit serien.
Ja, alltså det är inte läge att hamna i 0-2-underläge, det är ju uppenbart.
Nej, det är det inte. Men Pittsburgh har ju så mycket rutin och så mycket, de har spelat så oerhört många måste-matcher, huvuddelen av truppen. Så de ska ju klara av den här sortens situationer och gjorde det trots att alla har inte precis kommit igång. Malkin har inte varit bra till exempel.
Nej, han har faktiskt varit ganska dålig. Han har skjutit mycket. Han är en av de som har registrerat flest skott hittills i hela slutspelet. Eller plain. Ja, vi kallar det för slutspelet uppenbarligen med att NHL räknar det så. Men nej, ingen lycka alls hittills.
Han får gärna komma ihåg som han är första valet i min pool.
Ja, just det. Han är oerhört viktig.
Och alldeles åt helvete här. Alla mina första val blir utslagna. Mika är utslagen. Jubilo kan bli utslagen. Malkin kan bli utslagen. Det är en katastrof.
Ja. Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Ja. Nej, men vi får en match kort här får vi säga då, med att vi vet inte hur det går i den här matchen som många av er lyssnare har koll på nu, men ja, jag tror Pittsburgh löser det här till slut, även om de måste överlista Price och även om Claude Julien's lag här är ettrigt och har stora tuffa backar och en ung spännande offensiv, så ser jag Pittsburgh som en dark horse till att vinna hela skiten, så jag tycker de har...
Ja, du har ju sagt det länge.
Ja, de har ett så pass brett lag och nu när de är skadefria har fått tillbaka Jake Gensel som är
1-1. Ja. 1-1, Islanders kommer tillbaka, så då är risken, tror man, att Panthers kanske faller ihop.
Ja, vi får se hur de reagerar. Det får vi följa under poddens gång, för vi har ju en hel konferens till att gå igenom.
Ja, just det.
Vi får nästan gå på den direkt här, känner jag, innan jag får onda blickar utifrån redaktionen, vet du.
Ja, de får klara sig, vad fan.
Ja, det får du.
Beauvillier var det som gjorde mål.
Ja, okej.
Okay. Ja, i väst då, vad börjar vi där då?
Ska vi ta Edmonton-Chicago?
Det kan vi göra. Mycket intressant första match och andra match. Första matchen gjorde Edmonton, tycker jag man kan säga, fiasko.
Ja, det var ju... Ja, de gjorde visserligen första målet där, men sen var det fyra i baken inom loppet av några minuter.
Ja.
Och den matchen kändes ju död direkt nästan då.
Ja, och världen kastas över dem och så. De har bara två spelare, resten är bara skit.
Ja.
Medan Chicago då, som befinner sig i Montreal-läget, de har inte någonting att förlora heller.
Men verkligen inte.
De sålde vid trade deadline och liksom kom torva och hade börjat se framåt. Men nu har ju kul. De har sin fina core. Jonathan Toews kliver alltid fram när det är slutspel. Och man får ju säga att Dominik Kubalik hade en hyggligt framgångsrik slutspelsdebut. 5 poäng gjorde Karl.
Ja, precis. Det var som du skrev i bloggen där, att det kändes lite grann som att, jag tyckte det var en bra liknelse, att man precis lärt sig något, ett par ackord, och då skriver man Born to Run.
Ja.
Går in en hit direkt. Och ja, Kubalik har varit en stor succé. Ja, om jag snöar in lite på honom, så måste jag säga att det är en sån typisk Chicago-värvning det här. De har ju varit experter senaste åren på att plocka in odraftade, eller han var ju draftad av LA Kings, men osignade liksom late bloomer som, ja, som har gjort succé i Europa när de liksom kommit upp lite i åren. Nu är inte han gammal, men han är ju 24, han fyller 25 här i augusti, tror jag, Kubalik. Och ja, ska vi nämna tidigare exempel, så har vi ju, de är nödvändigtvis inte kvar i Chicago, men det är där de har börjat sin NHL-karriär. Artemi Panarin, Mikael Kempny, Jan Rutta och så vidare, Dominik Cahoon och sådär. Och Kubalik tog mig in som poängkung i den schweiziska ligan i fjol och gjort succé i år, nominerad till Calder Trophy med 30 mål i grundserien också. Och måste jag få säga då, vad har man gjort nu inför nästa säsong? Jo, man har återigen tagit in den schweiziska poängkungen.
Ja.
Så man fortsätter...
En rättelse här. Det var Jean-Gabriel Pajot som gjorde Islanders kvittering, vilket understryker att han är det stora fyndet under trade deadline, tycker jag.
Ja, han inte gör så mycket succé de första matcherna innan uppehållet kom, men det känns som en typisk Islanders-spelare.
Att han är ju, framförallt är det ju en alltid levererad i slutspel.
Ja.
En riktig slutspels forward. Ja. Good for old school Lou. Ja, tillbaks.
Ja. Ja, tillbaks. Det är väl, ja, så att typiskt Chicago, och det här var ju någonting de inledde när de låg, och det gör de ju fortfarande visserligen, när de låg så otroligt tajt mot lönetaket och inte hade råd att plocka in liksom spelare för dyra pengar. Och då börjar man med det här med att plocka in late bloomers i Europa istället. Man får ändå säga att det har varit en lyckad taktik. Och vi får se nästa år om vi pratar om Pius Sutter då, som den schweiziska poängkungen heter, som ska spela där nästa säsong.
Ja. Ja. Sen var det match två, och då tog ju en viss talang i Edmonton över showen på egen hand. Han såg inte så märkvärd ut i första matchen, men i game 2 så visade Conor McDavid varför han kallas världens bästa spelare just nu.
Ja, det får man verkligen säga. Det var ju en prestation som ingen annan kan efterapa. Alltså den typen av mål han gör är liksom på en nivå som inte finns.
Andra målet när han kommer i en av sina solare, flyger över isen och bara åker förbi dem. Det är så vackert som man blir tårögd.
Ja, precis. Det finns ingen som har den explosiviteten. Alltså, han är ju liksom en gudabenådad spelare när det kommer till teknik och så vidare och allting. Men så spelar han ju i en fart som ingen annan kommer upp i. Liksom.
Och gör saker i den farten som... Det känns som det strider mot naturlagarna. Det ska inte gå.
Ja, man undrar om han fick... Jag vet inte om han, det känns inte som att McDavid är ute så mycket och läser allt som skrivs om honom på sociala medier, men om han fick lite tändvätska av Adrian Daters tweet, Colorado beatwriter där som slog fast efter game one, att nej, jag måste säga det, att nej, han är för bland, han är för tråkig, han har för tråkig aura kring sig, McDavid, och det smittar av sig på lagkamraten, och är det som är Edmontons problem?
Ja, men Dater är känd för sina anti-jinxar.
Ja.
Alltid när han slår fast sådana saker så kommer det ett svar som han får ta tillbaka det han har sagt.
Ja, precis. Ja, jag har svårt att se att McDavid, vad man än nu tycker om hans karisma, så där, att han ska vara ett problem för något hockeylag han än skulle spela i. Det är världens bästa spelare.
Ja, och det var vad andra matchen handlade om. Tycker jag vi kan slå fast.
Det var det, och att NHL faktiskt hade en kepsperson som...
Ja. Vi får se om Chicago har något svar på det, men tredje matchen blir, känns som en väldigt vattendelare där. Alltså, den som vinner game 3 vinner den serien, tror jag. Och Edmonton försöker visa att de kan spela på samma sätt en gång till. Det har inte alltid varit deras styrka och kontinuitet.
Nej, precis. Och att några andra, förutom McDavid och Draisaitl, kan kliva fram också. För man behöver trots allt bredden i slutspel. Så är det bara. Även om man har världens bästa spelare i laget.
Yes. Ja, vad har vi mer? Vi har Vancouver, Minnesota.
Ja.
Det är också intressanta kontraster mellan Game 1 och Game 2. Jag tyckte att i första matchen så såg man väldigt tydligt vilket lag det var som hade slutspelsrutin och vilket som inte hade. Canucks såg ut som ett grundserielag, lite skärrat över. De har hört om att det är stor skillnad på grundserie och slutspel, men de hade inte riktigt fattat hur stor skillnad.
Nej.
De var vilsekomna på isen. Framförallt deras bästa spelare.
Ja, inklusive... Ja, inklusive Pettersson och så här. Det var ingen bra outing från Vancouver i Game 1. Och tvärtom från Minnesota, som kändes riktigt heta från start och kompakta. Och...
Ja, de gjorde Columbus-match. Liksom. Spelade på Columbus-sättet.
Precis, och Alex Dalock var lite Jonas Korpisalo i kassen också och boomade igen.
Ja, verkligen. Ja. Och Kevin, han är fjalla bra.
Ja, det måste jag få säga. Det har du, nu var det inte lika. Nu har du köpt att den är 4+.
Ja, jag har ju fått lov att göra det eftersom alla tyckte att det var en sån miniklassiker. Jag hör om den hela tiden.
Ja,
fjalla bra, säger de. I bloggen skriver alla nu som du. Fjalla bra. Så jag har också börjat med det.
Ja, men så trevligt. Det är första gången jag har fått liksom, lite kärlek från lyssnarna på det viset för ett skämt. Alltså, annars brukar jag få mycket kritik själv. Men det var trevligt. Tack så mycket.
Ja, men det intressanta kontrasten jag pratade om då är att på väldigt kort tid så förvandlades Vancouver till Game 2. Ser ut som ett helt annat lag igår kväll. Ja. När de ju också kvitterade serien. Mm. Och i synnerhet då Top 6 spelade mycket, mycket bättre.
Ja, precis.
Ja, Vasser, Pettersson och JT Miller är en jävligt bra kedja.
Ja, ja, det är bara att slå fast. De har kemi.
Ja.
JT Miller har vi ju knappt pratat om, tycker jag, sen han tradades från Tampa till Vancouver, och många tyckte det var ett överpris med ett första val för honom, men han var ju faktiskt poängkung i grundserien före Pettersson och såg väldigt bra ut i game 2 här också. Men annars måste jag ändå säga, när vi pratar om Pettersson, att jag tycker att det har varit en ganska småful serie det här från start. Vi hade ju första matchen där när Michael Furland spelade Ryan Hartman in i båset.
Ja, och igår slog Pettersson ner.
Precis, och det var det som hände i game 2 då var det Pettersson som har blivit väldigt hårt tilltagen här. Alltså det, Minnesota har ju helt uppenbart liksom inställt på att gå hårt åt honom. Han har blivit bryskt behandlad, men ja, jag tyckte det var ett övertramp av Pettersson, även om det ett slag kan se överdrivet, liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för. Men det är ändå, han trycker ändå knuten näve mot nacken på Hartman som faller till isen och får hjälpas ut. Jag tyckte det var jag tyckte det var snyggt av Pettersson, och tycker jag att disciplinkommittén där har varit ganska slapp i sina bedömningar hittills de här första 5 dagarna, och som max gett ut böter till spelarna. Men,
och futtiga böter.
Ja, precis. Alltså maxböten är ju $5,000. Det är ju ett skämt att maxböten är en liksom glasspengar för NHL-spelarna. Det ska ju markeras mycket hårdare om de ska ha de där böterna överhuvudtaget. Men jag tycker att det kunde varit en matchavstängning på Pettersson. Faktiskt. Jag tyckte det var onödigt och fult. Och man kan förstå frustrationen så som han har blivit behandlad. Men det var...
Det är för att Minnesota är ditt västlag.
Ja, det återkommer ju. Du påstår det. Men ja, det där får Pettersson sluta med i alla fall.
Ja. Men det är också så väldigt intressant att fortsätta vilken stil som kommer att vara vägvinnande i nästa match.
Ja, ja, för det är som du säger, det är lite ytterligheter mot varandra här också. Men Vancouver är en lovande match 2 i alla fall, som gör att man får...
Ja, starkt jobb av Sure Travis Green och få till den scenförändringen i laget, tycker jag.
Ja, precis. Att de inte tappar tron på det bara för att de blir nollade och ganska utspelade i match 1 utifrån förväntningarna och ändå komma tillbaka på det viset i match två och köra över Minnesota lite grann. Ja, det blev ju 4-3 till slut, men det var ju några mål av han som är för jävla bra på slutet då, som snyggade till siffrorna.
Ja. Apropå fult, så har det ju minst sagt varit lite diskussioner om vad som har hänt mellan Winnipeg och Calgary också.
Ja.
I första matchen då så var ju Mark Scheifele svårt skadad, fast inte så svårt som vi befarade först, när han fick Matthew Tkachuks skridskor på vaden, skar sig på något vis och såg ut av fruktansvärt ont. Och efter matchen så hävdade då Paul Maurice, Winnipeg-coachen, att det var avsiktligt, var filthy, disgusting.
Ja, det var hårda ord.
Var ute efter att skada honom.
Han var ute efter att förstöra hans karriär.
Ja, det var ett av det kanske hårdaste angrepp jag hört en tränare gå efter en motståndarspelare.
Ja.
Mm. Inte ens när Matt Kuchtan på här senare på Erik, vilket var en ganska liknande incident alltihopa.
Ja,
så antydde Ottawa att de trodde att Kuchtan hade gjort det avsiktigt. Men så hårda ord var det inte.
Nej, för det var mycket mer tydligt skulle jag vilja säga. Kuk stämplar ju verkligen Erik Karlsson där 2013. Men i det här fallet så, ja, det ser lite suspekt ut, men det är också en väldigt snabb situation. Och ser man det i realtid och inte liksom pausar upp det i slow motion, så är det svårt att se att Matthew Tkachuk ska hinna tänka att han ska vinkla upp skridskon på det här viset. Utan jag tror nog, som många andra var faktiskt, majoriteten skulle jag säga varit inne på, att det var en olyckshändelse.
Ja, det blir ju, i och med att det var med Matthew, som Jeff Ward, så hade det varit Johnny Gaudreau hade nog inte Maurice sagt det handlade om vem Tkachuk råkar vara också. Han har inte världens bästa rykte.
Nej, det är ju framförallt det handlar om. Alltså när Tkachuk har ju trots allt en förmåga att hamna i sådana här situationer och diskussioner. Och det har han ju sig själv att skylla liksom. Men i det här fallet så tycker jag inte att han ska ha enorm dumstrut på sig.
Och dessutom hävdar ju då många att Maurice vet att det inte var avsiktligt, men att han är inne som showmanship. Och att försöka få vågorna att falla så fokus hamnar på annat håll. Så,
lite José Mourinho-stil.
Ja, lite underhållande är det. Men det är tufft nu för Winnipeg, för att Scheifele försvann ju och även Patrik Laine skadade sig. De har inte sånt djup precis i truppen, så de har råd med det.
Nej, alltså nu så har de ju förmodligen slutspelets sämsta centersida på pappret i alla fall. De har ju varit utan Brian Litter hela säsongen också, så att nu är det ju alltså Andrew Copp första center. Sen har de Cody Eakin, Adam Lowry och Nick Shore. Det är deras fyra centrar och det blir svårt mot ett Calgary med Micke Backlund och med Sean Monahan och så vidare på centersidan.
Nu lyckades de ändå kvittera serien i den första matchen utan Scheifele och Laine. Det var ju imponerande, samtidigt som det inte var så imponerande av Calgary. De gav mig intrycket att de kan inte leverera när de måste. Men de kom tillbaka i Game 3 och var desto mer resoluta och vann mycket övertygande.
Ja, det blev 6-2 till slut i den matchen. Och det, ja. Jag, som jag ser det, om inte liksom Winnipeg blir lite mer friska här så ska inte Calgary kunna förlora den här serien. De är med respektive manskap som de har på isen just nu ett klart bättre, mer skickligt hockeylag. Och trots
att till och med Johnny Gaudreau har ju mål i slutspel.
Ja, faktiskt. Han har ju till och med gjort två mål nu.
Ja.
Så det här Calgary kommer nog gå vidare. Så är det.
Ja. Vad har vi kvar nu då?
Vi har bara en till här. Och det känns lite vemodigt att behöva plöja igenom det så snabbt. Men vi tar sista matchen här nu och det är ju Nashville mot Arizona.
Ja, just det.
Som spelar snart också, så där missar vi också en match. Men just, när vi pratar om det här så står det 1-1 i matchen.
Ja, och jag har lovat mina läsare att då ska jag vara med i den matchen igen och stå i.
Ja.
Nashville gjorde en riktig skitmatch nummer ett. De var förvånade efter att man hade sett den här träningsmatchen och tyckte det kändes som Predators har friska och hela hitta tillbaka till sitt vägvinnande sätt igen, så går de ut och gör en riktig skitmatch. De börjar spela först sista 15 minuterna. Det ser man var otroligt bleka.
Ja, ja. Men ja, jag måste säga att jag tycker ändå utifrån hur båda matcherna sett ut att Nashville känns starkare.
Ja, i andra matcher har det betydligt bättre. De var inte särskilt bra i första perioden då heller. De avlossade 5 skott, men de gjorde 2 mål. Ja. Och sen tog de över helt. Och man börjar se ändå att till exempel Jofa-kedjan har något på gång. Ryan Hansen var bra för en gångs skull.
Ja, bara en sån sak. Han som till och med själv har gått ut och erkänt att han är kass. Han har varit det senaste åren. Men... Nej, jag är lite besviken på något sätt på båda lagen. Jag tycker ändå Nashville har kommit upp i den högsta nivån så som de såg ut då i game 2. Men jag var, trots att Arizona, som vi sa då, du sa att liksom de var nu ganska övertygande i match 1. Men spelmässigt tyckte jag inte att de imponerade så mycket heller. Det var mer att Nashville inte alls kom upp i nivå då. Så att jag tycker båda lagen har mer att komma med. Och utifrån det vi har sett hittills så är det på pappret starkare Nashville bättre också. Alltså jag tror att
ja, de är på väg åt rätt håll.
Ja.
Så de fick ett lyft där Arvi fick på sin fruktansvärda slägga i andra matchen. Dunkade in ett och så. Det har man sett några gånger. Vilken jävla skott han har.
Ja, det tror man inte att han kan klämma ur sig ur den där förhållandevis lilla NHL-kroppen. Men han har ju ett stenhårt skott. Alltså.
Ja, det har han verkligen. Vi kan också konstatera att Jussi Saros nu är första målvakt i Nashville. Han har stått båda matcherna, Pekka Pinne är backup nu. Det är ju så. Kommer man upp i viss ålder... jag har ju dragit in Johnny Cash i inspelning av låten God's Gonna Cut You Down. Sooner or later, God's Gonna Cut You Down. Det gäller oss alla. Ingen förblir supermålvakt forever. Inte ens Pekka Pinne.
Nej,
det är Rinne, jag vet att han heter Rinne, men jag kallar honom för Pinne. Det är så kul.
Ja, precis. Han hade ju inte en lika imponerande extrem slutspelsräcka av matcher i följd som Lundqvist, men nästintill i alla fall. Så att det är ju en liten era som tog slut där också när faktiskt Saros nu uttalat får starta ett slutspel som första keeper.
Vi glömde nämna det. Det är ju alltså, om Lundqvist, det är ju faktiskt en helt otroligt svint. 129 slutspelsmatcher i rad han startar för Rangers. Senast då, fram till igår då, så var det senaste gången de hade en annan målvakt från start i en slutspelsmatch var målet 2006 med Kevin Weeks.
Ja, precis. Det var på Kevin Weeks tid som man enbart känner som tv-expert nu liksom.
Mina första slutspelsmatcher överhuvudtaget någonsin målet 2006 till Meadowlands, Devils Rangers och Devils svepte ett orutinerat Rangers. Men Rangers hade vunnit President's Trophy, tror jag. Eller åtminstone de var ett topplag i grundserien och sen var det bara natt då, eller?
Ja, det var länge sedan kan man säga i alla fall. Det säger lite grann om hur dominant Henke har varit under sin NHL-karriär i alla fall.
Ja, men Nashville, du tror att Nashville tar den här serien?
Ja, precis. Det tror jag. Apropå Arvidsson där och att man inte ändå riktigt får grepp om något av de här lagen och att de har blandat ju ett både under säsongen och i den här serien hittills, så alltså John Hines, hans matchande är också återigen lite frågande till i game 2, även om de vann då ganska övertygande. Så Arvidsson spelar bara 12 minuter, Filip Forsberg spelar 14 minuter, Rocco Grimaldi spelar mer, Craig Smith spelar mer, så jag förstår inte riktigt, jag tycker inte de utnyttjar sina resurser till max alltså.
John Hines var näst sist på den här listan av rankade coacher i slutspel.
Han var det.
Jag tycker inte alls han. Jag förstår inte vad Poyle som är så dramatisk. Han borde sparka honom mitt under slutspelet och ta in Gallant.
Ja, det är nästan. Det hade varit någonting.
Ja,
han agerade på det viset. Och Gallant visserligen måste sitta några dagar, 14 dagar i karantän då kanske. För
ja.
Men det är nästan värt det.
Ja. Men innan du får gå och innan Kristoffer Glader, din chef just nu, får tillbaka dig. Så har vi lovat att så länge det här pågår nu så tar vi ut en All-Star 5 varje vecka.
Ja.
Jag behöver inte gå in så mycket på så du inte blir järnstressad. Men namnen, jag har min 5 klar här.
Ja, men, vi gör så att du radar upp din. Jag har också en 5, men ta din först.
Ja, i mål har jag Corpi Salo. Mitt backpar är Seth Jones och Jared Spurgeon med Jeff Petrie som backup.
Ja, ja.
Och jag tar inga round robin möglar, utan det här är plain spelare.
Ja. Ja, det är jag köper.
Jag flyttar ut Sebastian Aho på en kant och sätter honom ihop med Conor McDavid som center, och på andra sidan har vi Svechnikov.
Ja, då var det trots allt väldigt lika lag vi har. Ja. De där tre forwardsen var nästan omöjliga att peta, måste jag säga. Man måste ha med alla de tre. Och de har vi pratat väldigt mycket om. Så att, det är tydlig motivering där. Jag har också Corpi Salo i kassen. Men på backsidan har jag två andra. Jag har tagit Jacob Slavin faktiskt, från Carolina. Trots allt spelat 3 minuter fler än per match än någon annan i det Carolina-laget. Det är ju navet för defensiven. Och sen har jag mitt kontroversiella val som du kommer tycka är fel. Och det är ju ett
round. Heiskanen.
Heiskanen, ja. Från Dallas.
Det förstår jag, men jag vill inte ta några round robin-spelare. Jag tycker inte de spelar under samma förutsättning.
Nej. Ja, och dessutom har han faktiskt bara spelat en match hittills när vi spelar in det här, så det är väldigt lite att basera på. Men trots att Dallas till och med förlorade den matchen, så var Heiskanen väldigt dominant, låg ju bakom alla tre Dallas mål. Och ser ju mer och mer ut som en snart Norris-kompatibel back.
Men Seth Jones då? Han har ett sätt.
han har ett sätt av kvaliteter. Det köper jag. Ja.
Ja, du säger det som sätt, alltså ett sätt av saker. Jag menar att han har ett sätt att spela hockey.
Jaha, du menar så? Så kan man säga också. Ja, det har han. Han har ett speciellt sätt.
Nej, jag tycker han har varit enormt dominant. Han är en... Torell har ju rätt när han säger att det är åt helvete att han alltid förbeses i Norris Trophy-diskussion. Det är också en sån där... För att Columbus är en så liten marknad som så få bryr sig om dem. Ja. Seth Jones och även Wrensky till viss del, men framförallt Jones har ju varit härförare i de här matcherna.
Absolut, och det jag köper också just det du sa, det där med att han inte lyft fram tillräckligt mycket på grund av att han spelar i Columbus.
Så att, och Spurgeon är ju en av de här som du mycket riktigt påpekade, rättade mig till och med, om att Minnesota har en jävligt bra topp 4-back uppsättning, och han är ju en av dem, och framförallt i första matchen mot Vancouver var han ju helt enastående.
Tvåmålsskytt dessutom. Dels bidrar han mycket offensiven, men så har han ju, hans skridskoåkning gör ju att han är så smidig på isen, så att det är väldigt svårt att liksom defensivt sätt att ta sig runt honom och sådär.
Så kan vi också applådera Matt Dumba i Minnesota som höll ett otroligt starkt tal innan, det var ju innan Edmonton och Chicago-matchen.
Ja.
Han var nervös för att han fick stöd av Jonas Brodin och några andra för att kunna hålla det, och gick ut och gjorde succé. Väldigt starkt mot rasism och för sociala rättvisor och så. Det var väldigt starkt.
Ja, det måste man säga. Ja, det tycker jag är faktiskt, man kan säga vad som helst om NHLs etiska arbete över tid, men nu har de ändå markerat på ett bra sätt. Jag tycker det har varit ganska effektfullt med den här end racism skyltarna på de här stora skärmarna och sådär. Det har ändå varit en markering som har varit väldigt tydlig.
Ceremonierna före matcherna och Robin Lehner gick ner på knä häromdagen under nationalsången. Jag tycker de har markerat bra.
Ja, precis. Både från NHLs sida sett måste jag faktiskt säga, men också spelarna. Så som spelarna kliver fram.
Yes. Ja, men du, nu får jag säkert snart skäll av Glader också.
Ja, det tror jag faktiskt. Nu ligger vi båda pyrt till. Vi är inte hans favorit just nu.
Men nästa vecka är du ledig, antar jag.
Japp, så då kan vi hålla på hur länge vi vill, faktiskt.
Då fortsätter vi med det här. Det är ju helt... Det bubblar ju av saker man vill prata om, eller hur? Vi kan hålla på i flera timmar.
Ja, visst. Och det känns ju hemskt att man bara passerar Nashville Arizona-serien på 3 minuter. Liksom. Men så är det den här veckan. Men det blir bättre nästa. Och då tror jag dessutom att vi kanske snackar upp lite slutspelsmatcher. Så att det kommer hänt otroligt mycket mer tills dess.
Ja. Och i Islanders-Panthers-matchen som jag ser ska tredje perioden precis börja. Det står 1-1 fortfarande. Mycket spännande ska det bli att sätta tänderna i den nu.
Ja, det förstår jag. Det ska jag smygkika på också nu när jag kliver ur poddstudion här.
Hälsa grader så mycket. Säg att be om ursäkt.
Ja, precis. Men jag tror vi har ett gäng lyssnare med oss också som tyckte det var bra att vi genomförde den här podden, hoppas jag.
Ja, de får mejla grader.
De får mejla ch.kristoffer.glader@aftonbladet.se och skriva att NHL-podden behövs.
Ja, den är viktig.
Ja. Mm. Tack.
Ja, vi säger så.
Ja, det gör vi. Och på återhörande nästa vecka allihop.
Japp. Hej, hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå. One, two, times, speed, so much blood. Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, times, speed, so much
love. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much love.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much
love. Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so much
love. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.